Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com. Där man för övrigt också kan läsa våra skrivna blogginlägg. Och där en granskning av Serie A:s toppstrid faktiskt toppar bloggen just nu. Så, som rekommenderas varmt att läsas också. Och den är skriven av Hannes Feldin som också är med mig här i podcasten idag.
Mm, det stämmer bra då.
Jajamensan. Och Måns Karlsson från Knutbys skogar ska också finnas här bland oss.
Mm, det stämmer. Det stämmer bra det.
Ja. Ja, vet inte riktigt vad du ska svara på det kanske.
Nej.
Nej. Hur som haver, vi hoppar rakt in i dagens avsnitt. Och först tänkte vi prata om landslagsuttagningen till VM-kvalmatchen. Eller VM-kvalmatcherna mot Irland och Slovakien bör det väl bli.
Ja, men Slovakien är ju träningsmatch.
Ja, precis. Men det är ändå en trupp som har tagits ut till de här två matcherna. Och den togs då ut här under tisdagen. Och en hel del spännande namn. Och om vi då försöker summera det genom att fokusera på de mest största utropstecknen helt enkelt. Var hittar vi dem egentligen, Måns?
Ja, de största utropstecknen är utan tvekan att vi har ett par landslagsdebutanter som kan komma att få chansen här. Vi har ju Per Nilsson från Nürnberg som inte har funnits med i A-landslaget tidigare. Och såklart också Erkan Sengin som har varit den stora snackisen från turkiska Eskis, Herrisport, något sånt i alla fall. Och det är väl de två största snackisarna. Vilket har gjort att uttagningen av Alexander Gärnt hamnade lite grann i skymundan faktiskt. Var ganska het potatis på förhand om han skulle få någon mer chans i landslaget. Det har han fått nu och det får man väl säga om man vill om det är rätt eller fel. Men det har kommit lite grann i skymundan utan det är Erkan Sengin som har stått de största rubrikerna så långt.
Mm, Gärnt är ju en diskussion som kanske blossar upp med inom ett par dagar, det vet man ju inte aldrig. Eller ja. Det vet man ju inte heller än, faktiskt.
Precis.
Hannes Karlsson, något annat. Hannes Karlsson, Hannes Feldin menar jag. Finns det något annat som du reagerar mer eller mindre starkt för i uttagningen?
Ja, jag reagerar ju alltid lika starkt när Samuel Holmén är med i en landslagsgrupp. Men det behöver inte gå in allt för mycket på för det är ju redan så utagerat, så att säga. Mm. Men väl kul att se att Jimmy Durmaz är med igen. Han... Det var ju faktiskt en väldigt frisk fläkt mot Argentina var det väl som han spelade, måste jag säga. Så det är kul att säga att han får vara med igen. Jag tycker att han, det verkar gå bra för honom, så han är värd att få vara med i landslagsgrupp tycker jag. Sen så känner jag äntligen på Per Nilsson vara med i landslagsgrupp. Nu kommer inte han visserligen att få spela om allting går enligt planerna med tanke på att Granqvist och Olsson ska bilda mittbacksparet. Men att Per Nilsson inte får vara med i ett svenskt landslag för den andra kommer över 30-strecket är ju, som jag konstaterade före vi började podda, det är ju ett smärre skämt. Mm. Men ja, han har ju haft hård konkurrens i form av flera skickliga mittbackar tidigare som Max Dovic och Peter Hansson. Men framförallt så har det handlat om en ovilja från framförallt Lagerbäck att satsa på yngre spelare. Och nu när han redan tagit över så har ju Nilsson samtidigt kunna konkret med spelare som Granqvist, Jonas Olsson och även Antonsson om mittbacksplatserna. Men det är synd ändå att han inte fått chansen för det nu med tanke på hur pass bra han har varit i Bundesliga under väldigt lång tid.
Mm. En annan sak som var lite förvånande i truppen. Per Hansson, målvakt i Helsingborgs IF, finns inte med i truppen. Ska vi se det här som den slutgiltiga stöten att han faktiskt aldrig riktigt kommer få den riktiga chansen att bli nästa landslagskeeper.
Jag tror så här, han testade honom i januari-turnén. Nordfeldt fick chansen att åka med på matchen mot Argentina, men fick inte spela någonting. Han kanske vill se honom en samling till helt enkelt. Jag tror Hansson fortfarande är går före Nordfeldt och Wieland också om jag får gissa så. Jag tror helt enkelt att han vill se Nordfeldt någon gång till för att Hansson vet vad man har och det är inte aktuellt när han kom på spelaren då och han fick sin chans. Det är januari-turnén och gjorde det bra som han alltid gör egentligen.
Okej. Men trodde man tänker så även när det är en väldigt, som det är, viktig VM-kvalmatch?
Ja, det tror jag. Som sagt, Isaksson kommer ju stå. Sen har man ju Wieland som har gjort bra insatser när han har fått chansen bakom honom. Så det är inte helt dumt kvar, tänker du.
Okej, så med andra ord ska vi inte se det som att Per Hansen är helt ute ur diskussionen som nästa stora landslagsmålvakt?
Nej, det jag skulle säga till 50-50 mellan Hansen och Nordfeldt, den som kommer ta över efter Isaksson, beroende på vilken klubb Hansen går till när väl väljer att byta. Och om han får speltid där eller inte.
Ja, om man talar om honom som nästa stora landslagsmålvakt.
Jag börjar
tiden. Lite med tanke på att grabben är ju 26 år och...
Ja, men det är ingen ålder på målvakt.
Ah, jo, det är det.
Det gamla uttrycket, det är ingen ålder på målvakt.
Nej, men ska man utveckla så är det väl dags att göra det.
Ja, absolut.
Och han kommer ju inte... jag vill inte se någon från Helsingborg övervakta ett svenskt landslagsmål under de kommande 10 åren. Inga illa menat om Helsingborg, men det är inga fel med att ha en målvakt som är ute i den europeiska ligan.
Men han kommer ju flytta... efter den här säsongen skulle jag gissa.
Är vi så säkra på det?
Nej, jag skulle gissa på det. Jag är inte säker.
Jag är också lite tveksam på det.
Ja, men någon gång
han
måste
verkar han lite hemmakär.
Ja, det verkar han. Men någon gång måste även han inse att chansen... Tiden börjar rinna ut även från honom. Det gör han. Det börjar ju rinna ut, men jag tror inte han har runnit ut helt än som är.
Nej, sen så kanske det är så att han inte har den typen av prioriteringar. Eller ja, det vet vi inte egentligen. Eller ja, det var, ja. Nej, men det är kanske en diskussion vi inte ska gå in på, eftersom att vi känner honom lite väl dåligt för att avgöra vad han känner och tycker och vill.
Ja,
tror jag. Men om vi då återgår till truppen, och som alltid så blir det ju ganska mycket diskussion om de där sista platserna. De där platserna som ändå inte riktigt kommer få spela eller ändå inte kommer synas, mer än att de får vara med de stora grabbarna på ett par träningar. Men om vi tänker åt andra hållet istället, finns det några spelare vi saknar?
Ja, det är ju som vanligt Albin Ekdal, utan tvekan. Och jag vet inte, jag har ju inte pratat med Hamrén idag, men med tanke på att han gick och hade ont i magen så förra laget tag när han petade Ekdal, så lär det inte kännas bättre idag.
Nej.
Om vi säger så.
Nej, och man undrar ju vad som krävs mer för att han ska få chansen.
Jag tror det krävs att Anders Svensson tackar för sig.
Ja.
Att det ska ta sin plats för Ekdal. Jag tror han har cementerat de här 5 centrala mittfältarna som han nu, eller om det är 4, som han alltid, det är Värnblom, det är Elm, det är Källström, det är Svensson och det är Holmén, de 5.
Oh, det är skrämmande att behöva säga Holmén där som femte.
Ja, men han vet, ja, det han vet han har, det är väl det. Och jag håller ju såklart med att Ekdal är ju mer spännande än Holmén, men jag tror att det kommer krävas att Anders Svensson lägger av för att det ska få en plats för Ekdal tyvärr.
Ja, det finns väl lite risk att tiden börjar, alltså även om han fortfarande inte har lastgammal direkt, så
nej, finns han är fortfarande ungefär 2 år för ung mot hur det är lagligt att vara startman i svenska landslaget.
Ja,
han
var 24, så. Alltså. Men det hade ju inte skadat om man, när man har en spelare som ändå är ordinarie i Serie A, att liksom spela in honom eller låta honom.
Absolut, absolut.
Någon form av möjlighet att akklimatisera sig till landslagsspel också. Och truppen och allting.
Men Sär höll det på ganska mycket ändå under Lagerbäcks tid. Men även Sebastian Larsson stod på gränsen i flera år innan egentligen fick chansen bli ordinarie. Och nu är han ju en av de mest givna spelarna i vår startelva. Även fast han inte levererar på samma nivå i Sunderland. Men det förra säsongen sen fortfarande given i startelva. Och jag tror att tidsnog så kommer även Ekdal få sin chans. Men han blir inte ens uttagen i trupperna. Och det är ju lite skrämmande. För att det är svårt att lära sig genom varsitt att titta på tv, måste man säga.
Ja, och det är synd om grabben också. För liksom, det är inte så mycket han kan göra. För han är en konstant startspelare i Cagliari. Och han har varit med nu och lett laget från en krisartad situation till att ligga på en stabil mittposition. Och en position som de brukar ha säsong efter säsong. Så liksom, ja, jag har svårt att se att han ska kunna göra mycket bättre ifrån sig i sin klubb för att kunna vara värd en landslagsplats.
Nej, visst är det så. Och om vi kikar lite snabbt på allsvenskans bidrag till truppen, så hittar vi Anders Svensson såklart, Elfsborg, samt IFK Göteborgs Tobias Isén, som för övrigt hittat formen nu lite under försäsongen, ser jag. Slängt in 5 baljor tror jag det är i svenska cupen hittills. På 2 matcher då.
Ja, det som är intressant med Hussein är att han får plats i truppen trots att vi har en glädjande comeback i form av Ola Toivonen som ju äntligen är med i landslaget igen, vilket gör att Ranegi går direkt från startelvan till inte ska med i truppen.
Ja, en spännande resa.
Ja, verkligen. Från att aldrig varit med till att gå in i startelvan till att försvinna igen. Och jag skulle inte bli förvånad.
Från att det allra första uteslutet framtida landslagsspel.
Ja, exakt. Jag tror inte han kommer vara med någon mer landslagstrupp, men jag ska vara ärlig.
Ja, det är inte många till i alla fall.
Nej, nu när han har tagit in Alexander Gärnt igen och öppnat den porten. Och Toivonen är tillbaka och Elmander är på väg tillbaka. Och Gidette är på väg tillbaka förhoppas vi också. Men så att jag hoppas att Toivonen är tillräckligt kry då för att kunna starta mot Irland. Det tror jag är viktigt. Oavsett om det blir som släpande anfallare eller som det förmodligen blir som ensam anfallare med Zlatan bakom. Men det är intressant att det är senplatser där. Anders Svensson går inte att se så mycket om. Han går med för att han är en ledare och en viktig figur i truppen också. Han fanns kanske inte att spela. Men Hussein är väl lite mer på gränsen får man säga. Det är väl tveksamt om han, som med den åldern han har, om han har en landslagstrupp att göra.
Ja, han har tveksamt om han har en VM-trupp att göra. I ett land som jag hoppas, om vi nu klarar att gå till VM, ändå har som ambition att ta oss vidare från gruppen, så att säga. Tobias Hussein och Samuel Holmén för den delen hör ju inte riktigt hemma i en sån trupp.
Nej, men jag brukar kritisera Hussein i landslagssammanhang. Men just den här truppen när spelare som Gudette och
Samuel Armenteros.
Ja.
Det hade ju inte skadat
förvisso, men jag har svårt att kritisera Husseins plats i den här truppen. Och angående Ranegi så har han ju inte förvaltat sina landslagsaktier allt för väl i Udinese, där han har bränt ett antal broar, så att säga.
Framförallt har han ju varit usel när han väl fått chansen i landslaget också.
Precis som i klubblaget.
Ja, okej. Och om vi då rundar av med att säga, är det någon från någon ung spännande spelare som hade varit trevlig att få med?
Ja, Oskar Hiljemark, men det är ju han faller på samma sätt som Albin Ekdal gör, att det är väldigt hård konkurrens.
Ja, jo, märkligt lite om Hiljemark kom med om inte Ekdal med.
Precis, men det skulle vara kul att se honom på den här nivån också. Han skulle inte göra bort sig, i alla fall inte i träningsmatch mot Slovakien.
Nej, framförallt inte sittandes på bänken.
Nej, precis, så det vore ju kul. Men det finns väl ingen plats för honom, men det vore ändå kul att se vad han kan göra.
Ja, jag har ju en stark förkärlek till Pontus Jansson och gärna velat sett honom i min landslagsgrupp. Men nu så är ju redan berömt Per Nilssons landslagsdebut.
Ja, du kan knappt få med på
det. Då finns det väl ingen plats över till den kära Pontus Jansson, jag tänkte.
Nej, men hans tid kommer nog.
Ja, garanterat.
Mm. Det känns som att det.
Så länge inte blir ett Albin Ekdal-fall då.
Men eller att han byter till en klubb där han inte får spela.
Ja, eller att han skadar sig rent
av. Ja, men det.
Ja, nu är vi pessimist.
Nu svävade vi iväg i spekulation.
Det kom ett plötsligt mörker i podcasten här. Nåja. Men då lämnar vi landslagstruppen. Det finns väl anledning att återkomma till hela det här spektaklet med VM-kvalet. Känns som att det är en viktig match om inte annat.
Ja.
Jajamän.
Det kan avgöra väldigt mycket.
Det lär avgöra väldigt mycket. Men Måns, om vi hoppar vidare i avsnittet.
Ja, vi ska inte hoppa så långt faktiskt. Vi ska fortfarande vara kvar inom svensk fotboll. Vi ska nämligen diskutera det här eviga sorgebarnet som vi kallar för Svenska Kuppen. Som jag har gjort om upplägget helt den här säsongen och spelar nu enligt höstvår, vilket de inte gjort på 12 år. Och för första gången sedan 95-96 är det ett gruppspel i Svenska Kuppen. Det var ju ett kval egentligen redan i somras. Började kvalet och sen har det blivit 32 lag som har fått gå vidare till gruppspelet. Lite likt ett sorts kvalspel till Champions League eller Europa League eller så. Om man nu vill ha det på det sättet. Vad ska man säga? Har Svenska Cupen någon framtid överhuvudtaget? Är det rätt väg att gå? Jag vet att Simon har ju... Jag vet kanske den som följer svensk fotboll mest av oss tre. Och kanske även den som har störst potential att faktiskt gå och kolla på en Svenska Cupen-match i mars också. Men frågan är om det är det verkligen rätt väg att gå. Det kan börja hos Simon.
Ja, jag har ju faktiskt redan varit och sett en match i kuppen. Svinkallt och ingen vidare fotbollsunderhållen.
Men det är så svensk fotboll ska vara.
Ja, precis. Och en fullkomligt värdelös plan. Men likväl så, som supporter till ett lag så är det ju... och det är ju det som är den här upplägget styrka. Så är det kul att se sitt lag innan det riktiga.
I en tävlingsmatch också.
Precis. Det finns ju alltid en stor skillnad på dels publikmässigt men också på planen. Det märker man ju. På en tävlingsmatch och en träningsmatch. Eller om man nu kanske ska kalla kuppen för halv tävlingsmatch. Eftersom att Nåja, de vill vinna, men att AIK förlorar mot med 4-1 mot Örgryte tyder ändå på att de kanske vill vinna, men de sätter inte sitt liv på det direkt. Så att, men om man summerar det lite, så tycker jag att upplägget är väldigt bra. Det, dels är det spännande och ett smart upplägg att man kvalar och sen att det blir ett gruppspel. Sen så går visserligen bara ett lag från varje grupp vidare. Kan tyckas lite halvkärft. Och sen så ett slutspel på det. Och då kan man väl få lite spänning i det om inte annat. Och framåt varmare årstider när final och semifinal och annat ska spelas, så kan det nog bli riktigt trevligt att gå på en gruppmatch, kan jag tänka mig. Om man håller på sitt lag och de spelar hemma i en semifinal i Svenska cupen, tror jag kan bli ganska trevligt med det här upplägget. Tror att det kan komma en lite ny glöd till det.
Men
den främsta styrkan och anledningen till varför jag stöttar den nya idén är helt och fullt att vi får en kortare försäsong, och det är ju inte direkt något som skadar i ett land med, eller i en liga med 9 månaders försäsong, så känns det som, eller vad det nu är, där det är mer försäsong än säsong nästan. Så att det känns trevligt, och då får det vara hur kallt som helst egentligen, men det skadar inte, absolut inte.
Nej, men just den där aspekten med att själva gruppspelet blir som en mera, vad ska man säga, som en mer prestigefylld försäsong, det är ju något som kommer gynna klubben, tror jag. För det blir som en liten inslussning från den totalt avslagna vintern till det passionerade seriespelet. Så blir det här någon slags mellanlandning. Men,
ja, precis. En liten halvtävlingsmatch.
Precis. Precis, som du sa, en kombination av tävling och träningsmatch. Men det är ju samtidigt något som bevisar att cupen inte har någon direkt framtid som någon större turnering. Det är inte så att Svenska cupen kommer växa, tack vare denna förändring kommer växa ut i något flaggskepp likt FA-cupen exempelvis. Det känns som att cupglöden, den håller på att slockna totalt. Jag vet inte, och angående om det här kommer leda till någon publikökning, det ställer mig skeptiskt till. Jag som bor i Örebro har nämligen, jag har inte varit på cupmatcherna för Örebro, men däremot så har jag koll på publiksiffrorna, och det var mot Värnamo så mycket som 1000, och matchen efter det mot Falkenberg 842 åskådare. Så det är inga direkt rungande publiksiffror, om vi konstaterar det.
Men jag som är hemmahörande utkanten av Uppsala, eller utkanten av Uppsala, några mil utanför Uppsala, så har jag lite mer koll på Sirius just i Svenskuppen. De hade ju Elfsborg på besök. Och visst, de byggde upp en läktare ute på Lötens IP, som är deras konstgräsplan här i Uppsala. Och då kom det ändå 1200. Jag vet inte, det är väl fortfarande över snittet av de har division 1, kan jag tänka mig. Som är, det som är positivt med det här gruppspelet är man kan ju få. De har fått hemmamatcher mot Gais och Elfsborg. Det är ändå 2 lag som har ganska så här stort rykte i Sverige. Kan få dit ganska bra lag till lilla Lötens IP. Liksom. Och men det är skillnad ifall de möter i någon omgång 2 och möter Skövde eller vad som helst. Eller FC Höllviken, som jag såg att Helsingborg vann mot i kval exempelvis. Då kommer inte det här. Så nu, det finns ju större chans för de här sämre lagen att få lite bättre lag på besök. Och det är ju, jag tror ändå att det kommer på sikt göra att cupen blir mer intressant och förhoppningsvis också mer prestigefylld faktiskt.
Ja, men samtidigt så blir det ju en cup för de mindre lagen, för de stora.
Ja, men det är väl det
de
som är
cupen stora, absolut. Ja. Men de stora lagen kommer ju fortfarande ta cupen på allt för stort allvar. Det spelar ingen roll om liksom IFK Göteborg får möta Sirius, så kommer ju Sirius ta den matchen 10 gånger mer allvarligt än vad IFK Göteborg gör.
Men så är det ju FA-cupen också.
Ja,
okay, men inte lika brutala kontraster. Men jag förstår vad du menar, och jag tror att den här förändringen kommer vara positiv på sikt, men inte den utsträckning som man hoppas på. Inte den utsträckning som kommer göra att cupen blir något som varje klubb törstar efter att vinna.
Nej, men jag tror lite så här att jag tycker du är lite väl hård egentligen, Hannes, för att jag tror att cupen kommer få lite två ansikten här också. Att dels kommer det vara gruppspelet som då fungerar lite som du var inne på, en uppkörning till det som riktigt betyder någonting, alltså den allsvenska starten sen någon månad senare. Men sen också liksom det andra ansiktet då för cupen kommer att vara slutspelet. Och då tror jag att det här konceptet har potential att inom ett par år växa sig något starkare. Och då i väl i slutspelet kunna även generera lite prestige mer än vad det har gjort tidigare. Så att gruppspelet kommer då fungera som det gör nu, som en liten inkörsport till Allsvenskan. Och sen när man väl är i slutspelet, då blir det liksom snäpp, trappar man upp det ett par snäpp i inställning och var man, hur gärna man vill vinna matchen så att säga. Så att på så sätt tror jag att det är ett klokt koncept. Men att dra paralleller till FA-kuppen, det går ju inte riktigt. Även för att kuppen, svenska kuppen har varit ganska stor i Sverige en gång i tiden. Så ja, det krävs en viss, ett visst mått av tradition för att nå upp i FA-kuppens standard till
exempel. Men vi kan ju säga så här att det var ju en, det är inte fel att prova det här i alla fall.
Nej, alltså det
behövdes
ju en
förändring på något sätt. Nej, så det är lika bra att testa och skita det här sig, så vet man att då kan man gå tillbaka till det andra värdelösa systemet också.
Ja, och MFF till exempel hade ju 4 500 på sin första hemmamatch nu. Liksom en svinkall mars söndag var det väl. Det är ju inte fiska ändå.
Nej.
Faktiskt på gamla IP där, eller gamla stadion där det är 700 meter till planen också. Så att det tycker jag är ganska hyfsat. Och det är liksom för en, när abstinensen är som värst, så är det ett bra sätt att liksom återfå kontroll över sitt liv. Nej, nu svävar jag iväg alldeles för mycket. Men som sagt, bra koncept för kuppen. Och i alla fall, det är inte FA-kuppen 2 vi ser träda fram, så är det ett koncept som kommer att växa, tror jag.
En fråga bara, angående slutspelet. Är som i FA-kuppen att det blir omspel vid kryss? Eller blir det förlängning vid kryss? Eller är det rent av dubbelspel?
Jag tror det är förlängning, jag är ganska säker på.
Jag förstår.
Ja, det borde ju vara som inte annat. Måste jag säga. Bra, men då lämnar vi kuppen därhän och konstaterar att vi stöttar konceptet. Och istället så går vi vidare i podcasten och går över till någonting som vi kanske inte stöttar lika mycket. Om vi ska göra en Niklas Jidic övergång.
Fantastiskt.
Tack så mycket. Och det är Bentner, Niklas vid i förnamn. Han har ju haft lite för sig sen vi pratade om honom senast.
Ja, eller jag och Hannes gav väl en ganska rejäl genomgång på hans förra veckan. Men sen har det lugnat sig lite grann kring Bente. Men så sent som igår, alltså tisdag, så gick Mårten Olsen från Muskaten i Danmark ut och gav sin första kommentar till det inträffade. Alltså att Niklas Bentner greps ju för rattfylla efter att ha kört med 1,46 promille alkohol i blodet. Och det är ganska rejält mycket.
Ja, var det till och med ännu mer när man gjorde blodprovet, har jag för mig.
Jo, men ja, det senaste är att det är 1,46. Första som var väl 1,75 som var först.
Okej. Okay.
Hur som har varit så...
Är det en hel del ändå, ja.
Det är en hel del. Och nu har Mårten Olsson som sagt gått ut och kritiserat det här och sagt att det här inte var korkat helt enkelt. Det var urkorkat, så egentligen var det extra bladet. Och säger att nu måste han få kickstarta sin karriär igen och spela mycket fotboll, och att han, det är viktigt att han får komma till en klubb där han får spela mycket, vilket han ju knappast får göra i varken Arsenal eller Juventus. Så att nu måste han få ordning sin karriär istället och fokusera på den och lämna det här bakom sig helt enkelt, och gå ganska hårt åt Bentner, som är ju avstängd från landslaget i ett halvår. Så det är ju ett hårt slag för både honom och det danska landslaget, och Mårten Olsen förstås, som ju inte är nöjd med beteendet.
Det är inte ofta man hör en förbundskapten gå ut och kräva att en av sina största spelare ska lämna en så pass stor klubb som Juventus. Men i just Benters fall så, så är det väl det enda rätta.
Han har ju ingen framtid där. Det...
Nej, absolut inte. Men det är ändå en ganska lustig situation.
Ja, finns det mer att säga om honom egentligen? Skadan?
Nej, han har ju...
Skadan har jag försökt att forska i det, men jag finner jag har inte riktigt funnit huruvida han är på väg tillbaka eller inte. Men om allting har gått rätt till så borde han ju varit tillbaka. Ja, ungefär den vecka vi befinner oss nu så borde han vara tillbaka i matchning. Men han verkar ju hålla på med annat under rehabiliteringstiden, om man säger så.
Ja, det går väl att konstatera. Men det är kanske hans form av rehabilitering. Vad vet jag.
Han kan komma snart från Green på annat rehab om han inte bättre.
Hehe.
Om man får göra en sån fin övergång. Det var inte en övergång, men ja.
Nej, men det var lite fyndigt om
det. Ja, tack.
Men han kommer nog tillbaka starkare än någonsin skulle jag tro. Om jag känner honom rätt.
Ja, jag är inte säker på att han kommer tillbaka.
Kommer aldrig tillbaka någonsin. Men bra, då har vi nog pratat om honom. Han förtjänar inte mycket mer uppmärksamhet än så, kan jag tycka, efter ett sånt svinaktigt beteende som den då är. Och om vi då ser fram emot veckan istället och försöker blåsa in lite positiva vindar över podcasten. Det finns en hel del bra fotboll att se, inte sant?
Ja, det finns väldigt bra. Till och med så sent som så nära som idag, onsdag, är ju 2 Champions League-matcher. Det är Bayern München mot Arsenal, som är Bayern München har första mötet i med 3-1. Och sen är det Malaga mot Porto. Där ju Porto vann det första mötet med 1-0. Och nu är det retur i Spanien då, en öppen match får du säga. Och om jag ska gå in på lite ligafotboll, så har vi ju inte riktigt lika sköna matcher som var förra helgen, där det var väldigt fina matcher i egentligen alla stora ligor utom i spanska ligan. Så är det ju Chelsea mot West Ham, ett hett London derby på söndag klockan 17 på BSat fotboll. Chelsea ligger 4, har 2 poäng upp till Tottenham som vi förlorar mot Liverpool, och Tottenham vill spela en match mer, så de har ju chans att ta den direktplatsen till Champions vid seger. Och West Ham ligger ju ganska tryggt i mitten av tabellen, men det är ändå hett derby där från England.
Finns det fler matcher man inte bör missa, Hannes?
Det finns ju ett tyskt laddat möte på lördag klockan 18.30. Eurosport 2 är det som gäller. Då är det Bayer Leverkusen som jagar vidare i Champions League-jakten. Och de möter FC Bayern hemma. Bayern som leder ligan med så mycket som 20 poäng nu med 9 matcher kvar. Och ja, det går inte ens längre att spekulera i att de kan tappa där. De har ju redan vunnit ligan.
Säger du med en ledsen ton.
Ja, det är svårt att finna någon lycka i att ligan är avgjord med så pass mycket som 9 omgångar kvar.
Men jag får se helt kort, lite kul att Dortmund, som egentligen har varit kanske Champions Leagues bästa lag i höst, att det finns ett lag i deras eget land som är 20 poäng bättre än vad de själva är.
Ja,
det är ganska mycket, det är bra i Bayern München.
Lite sensationellt. Så ja, Bayern med 10 insläppta mål på 25 matcher ska alltså möta Bayer Leverkusen borta. Leverkusen som brukar leva upp i den här typen av matcher, och det blir garanterat ett tätt möte. Men ja, dagen efter det så är det dessutom ett minst lika hett möte i Ligue 1. Där är Saint-Étienne mot PSG klockan 9:21 på söndag. Och den går i TV4 Sport. Där det alltså är 2 väldigt anrika klubbar som möts. Och det är ju de 2 klubbar som tillsammans med Olympique Marseille har flest antal fans om man ser till Frankrike rent generellt över hela landet. Så det är 2 klubbar med väldigt stor supporterkultur som möts. Och Saint-Étienne ligger bara 9 poäng efter PSG. Så vid seger är man bara 6 poäng efter. Och då är det ju... Då är man helt plötsligt inblandade i titelracet igen.
Ja, det är bara 6 poäng på 9 matcher. Det är inte alls omöjligt att plocka
Nej,
in.
Nej, absolut inte.
Mm.
Och de jagar ju dessutom Champions League-plats. Champions League som de inte har varit på, ja, jag vet inte riktigt hur länge, men det är... inte på 2000-talet, så mycket kan jag väl säga.
Nej.
Så det... ja, det blir stor möte på söndag kväll alltså.
Ja. Och i helgen ska ju vi dessutom, Tre Perspektiv, ska ju sammanstråla i Örebro. Där Hannes Feldin alltså huserar. Och en helg med... vad ska man säga? Mycket
livets goda.
Mm. Ja, men livets goda. Mycket fotboll och... och kvinnor tänkte jag säga. Men det kan vara olämpligt. Och
det återstår att se. Det blir i alla fall fotboll. Det blir i alla fall en podd, kan vi lova.
Ja, så att det kan vi ju avslöja redan nu. Att under fredagsnatten så kommer vi spela in en podcast. Som förmodligen kommer att handla om Champions League. Och den lottning som är klockan 12 där tidigare på fredagen. Så att häng på låset där sent på fredagnatten eller lördag morgonen. Så kommer ni få lyssna på en trevlig podcast. Tror vi.
Det kommer vi kan garantera att komma vår bästa podcast.
Det kan vi göra. Det kan vi absolut göra. Och man vet aldrig vad vi får för oss och hitta på när vi ändå är tillsammans i Örebro. På bloggen i övrigt, menar jag.
Det kan bli en superbild special eller något annat. Trevligt också.
Ja, exakt. Ja. Ja, fantasin, bara fantasin som sätter gränser egentligen. Nåja, men nog om det. Så att vi hoppas att ni checkar in på bloggen under helgen också för att läsa lite inlägg och lyssna på vår podcast där. Och i övrigt så hoppas vi, precis som vanligt, att ni fortsätter att spread the word om bloggen helt enkelt. Och gilla och kommentera och ha er. Då blir vi väldigt glada. Och innan vi säger tack och godnatt för den här gången, så ska Hannes Fälldin, precis som vanligt, avsluta med ett par välvalda ord. Tack och godnatt.
Tack och godnatt.
Det sägs att marginalerna avgör. Många har sagt det. Lars Lagerbäck har sagt det mer än någon annan. Men sanningshalten i den i många fall överanvända klyschan har debatterats genom åren. Marginalernas inflytande har underminerats. Kvalitetsskillnaderna har istället lyfts fram som det avgörande. Men ibland ger verkligheten oss skäl att tänka om. Ibland inträffar situationer som får oss att omvärdera och omformulera. Ibland är det faktiskt marginalerna som avgör. Ikväll möttes Barcelona och Milan i Champions League. Ett Barça med kniven mot strupen. Mitt i Barças vilda press slog Milan en av många desperata långbollar. En otajmad Mascherana gav en Bayern Niang en hel planhalva ensam med Victor Valdes. Niang drev och sköt. Det var inget bra avslut, men det var ett avslut som överlistade Valdes. Bollen rullade mot en mål som skulle Milan övertaget, men istället tog den i stolpen. En minut senare hade Lionel Messi dunnit in sitt andra mål och kvitterat i dubbelmötet. I den andra halvleken drog sedan Barça ifrån och ett avslaget Milan orkade inte skapa chanserna som behövdes. Det slutade 4-0 till Barça. Det slutade med uttåg för Milan. Efter matchen susade en tanke genom hela mitt huvud. Tänk om historien hade sett annorlunda ut. Tänk om den där halvträffen från Niang hade studsat en halv decimeter snett. Tänk om skottet hade tagit stolpe in istället för stolpe ut. Det är denna typ av marginaler som är de avgörande marginalerna. Den typ av marginaler som personer som Lars Lagerbäck alltid tjatat om. Vi är många som ifrågasatt marginalernas betydelse. Ikväll fick vi ett tydligt bevis på att de existerar och att de avgör. Barcelona är ett bättre lag än Milan. Men utan marginalerna kunde de varit kvällens förlorare. När allt kommer omkring är det nämligen marginalerna som avgör. Ibland mer. Ibland mindre. Tack och godnatt.